Hej, det är vi som är Mix Megapol och vi älskar semester. Nu drar vi igång en tävling där du ska berätta om din favoritdestination för oss, men inte på vilket sätt som helst, utan du ska skriva ett kärleksbrev.
Hej, jag heter Filip och jag älskar Kreta.
Dela ditt kärleksbrev till din favoritdestination via mixmegapol.se och du har chansen att vinna en resa från AirTours värd 15 000 kronor. It's an AirTours
holiday. AirTours. Boka, packa och res.
Ja. Här finns flera block. Jag vet inte vem det är, men det ligger massor. Det kan vara skönt att skriva namn ibland här, märkt.
Tystnad tagning.
I dagens podd ska vi bland annat ta upp Kenneths dilemma. Jaha, så pratar vi ändå. I dagens podd ska vi ta upp Kenneths dilemma. Han var otrogen mot sin tjej och råkade fastna på bild. Nu har hans släktingar fått tag på bilderna.
Dilemma med Anders S. Nilsson på Mix Megapol.
Hej och välkommen till podcastversionen av Dilemma. Här i podden, som ni kan få känna till, så har vi en exklusiv inledning som inte hörs i radion. En VIP-hylla kan man säga. Där vi kör några av paneldeltagarnas dilemman. Privat så det förslår. Sen fortsätter programmet som vanligt med era inskickade dilemman. Och skicka in era dilemman till oss på dilemma@mixmegapol.se. Stora som små så ger panelen sina tips och synvinklar på ert grubblande. Dagens panel idag är en gammal... De är i gammal god form och vi känner igen dem. Både utseendemässigt och röstmässigt är Henrik Fixius, mentalist.
God morgon.
God morgon. Josefin Crafoord, podcaststjärna.
God morgon, god morgon.
Glittrigt linne idag.
Ja. Försöker piffa till det lite så här i den deppiga lördagsvardagen.
Ja, och så Kjell Eriksson.
Ja,
det är jag. Tillbaka efter ett långt uppehåll här under sommaren.
Ja, jag har varit borta. Mentalt också. Ja. Men nu har Henrik väckt mig till liv med sina mentala kunskaper.
Och nu, och kaffe. Och nu, ni har ju samlat på en massa dilemma här då, hoppas jag. För vi ska börja med Josefin. Okay. Hon pratar om vad du har haft för dilemma i veckan.
Mm, ja, men jag sa ju deppig där och det, jag vill absolut inte lägga sordin på er allas fantastiska lördag, såklart, vill jag bara punktera. Men jag tycker att det är så jobbigt det här med kärlek och... Jag undrar så här. Men hur ska man bete sig? Jag funkar ju så att jag håller ju fasaden uppe väldigt länge och väldigt noga. För jag är så himla rädd för att känna och då och liksom bjuda till och blotta mig. Och sen så, vad heter det? Typ dumpad. Eller alltså...
Någon kommer in och du lägger upp ditt hjärta på fat och så kommer någon stampa på dig.
Att bli sårad helt enkelt. Jag är livrädd för att bli sårad. Och därför så... märker jag. Jag har märkt att jag bara så här håller in så himla länge. Men sen så tror jag att jag spelar en roll av att jag alltid så här, jag är lite karsk och klarar mig och är alltid lite glad och härlig och så här, den här tjejen är som är lite rolig och tuff. Men egentligen så jag blir så här jätteosäker ibland och nervös och ledsen ibland. Blir jag så här PMSig och bara vill gråta och skrika. Alltså, och jag bara så här, jag har ju de där sidorna och de kommer ju komma fram förr eller senare. Så mitt dilemma är, ska man blotta det redan i ett tidigt stadium? För då, ja, om snubben i fråga försvinner, ja, då är det snabbt gjort då.
Så då har man inte investerat så mycket med
det. Nej, exakt. Nej. Eller ska man göra det här spelet som alla säger att man ska köra, att man ska spela spel, man ska inte svara på sms på länge och så ska man vara, man ska låtsas att man har ett så här helt ljuvligt liv, lägga upp så här bilder på Instagram där man står och bara, wow, här är jag med mina kompisar bara på värsta restaurangen, sen ska vi ut.
Jag är oberörd för allt.
För allt. Förstår ni mig?
Jag förstår verkligen. Och jag tror att det där är nog en klassiker helt enkelt.
Kanske
alltså, det är att våga öppna sig och när ska man göra det. För då blir man ju liten och man blir sårbar och man blir helt plötsligt öppen för alla möjliga konstiga pilar.
Just det där visa sina lite sämre sidor.
Mm. Och vi börjar med Kjell Eriksson.
Kärlek är ju sånt här tillstånd som jag tycker man kan elda på. Det är som en brasa. Man kan stoppa på ved själv. Alltså, för det går alltså, man kan bestämma sig, tror jag, bara nu ska jag bli kär och så blir man så bara ökare, det bara kommer endorfiner i kroppen och det är läskigt för att då blir ju fallet hårdare om det inte blir som man tänker sig. Mm. Så det har gjort mig ibland att jag tänker så här, att jag får hålla tillbaka istället. Mm. Man träffar någon som bara, wow, hotty, du vet. Mm. Tjofadrittan, nu går det igång. Och slå tillbaka, bara för att man är rädd för smällen. Att den ska bli högre när hon säger så här, nej, jag är inte kär i dig, va?
Och så väljer man istället en idiot då. För då vet man att han är ändå en idiot. Det är väl precis vad jag behöver.
Men alltså, ja. Det är jobbigt. För det,
jag förstår precis vad du menar.
För svaret är väl att man ska väl släppa loss.
Mm. Kasta sig ut för ett stup.
Ja, bara,
fast då skrämmer man ju. Då skrämmer man dem. Då bara, gud, vad är det där för en galen, insane kvinna liksom? Mm. Rabiat, needy, hemsk.
Att hoppa är att förlora fotfästet för ett tag. Och att inte hoppa är att förlora en bit av sig själv.
Men man landar ju och då får man fotfäste igen.
Ja, men att inte våga tror jag. Det tror jag är att svika lite grann sin egen instinkt.
Ja, men det är det som är problemet. Det här att jag tar ju hela tiden ut förlusten i förskott. Mm. Och det är ju tråkigt att vara sån. Men samtidigt så tycker jag att jag safear upp. Men man går ju inte runt och är så här glad då.
Det låter som att vi pratar om, alltså det finns ju grader på allt. Jag tänker på, jag tycker för det första inte att man ska spela några spel. Det är bara fånigt. Det här med, man ska inte swipa ett mess för efter 3 dagar. Det är jättetramsigt.
Men varför gör vi det?
Nej, men för att någon någonstans tog massa pengar på någon kurs för att säga att det är så. Jag vet inte faktiskt. Men det...
Jag tror att det är så enkelt.
Ja, men lite så. Jag som skriver självhjälpsböcker, jag vet hur lätt det är. Liksom, att det där, sådana där saker blir sanningar som någon bara har tyckt. Mm. Men, det är väl olämpligt kanske om du ser någon som du, eller om du pratar med någon i 5 minuter och känner att det här är en väldigt spännande människa. I det läget kanske det är olämpligt att ta upp den här lappen och ficka och säga, jo, här är en lista på mina dåliga sidor. Bara så att du har koll på dem. Alltså det finns ju timing.
Ja, men problemet med det, och det är ju precis som du säger, det är ju att den här listan, den går ju, då går jag och bär på den, för jag bjuder ju inte på den direkt. Utan jag går och håller och håller och håller. Och till slut är det som att den bara vill presentera sig själv. Det är som att hela jag vill bara så här, kolla på mig, jag är värsta losern! Det är som att jag... det är svårt att beskriva. Men det, känslan är ju så här att jag går och håller fasad, och så får jag massa uppskattning och blir uppvaktad och det känns så bra. Och så känner jag så här, men gud, jag är ju så här jobbig och så här och så här och så här, och snart kommer han få reda på
men
det.
Men varför tycker du, har någon sagt det till dig, eller är det du som tycker det?
Jag tycker det, tror jag.
Du tycker det? Mm. Ja, men det är ingen som har sagt det till dig att
jag,
du är så?
Jag har aldrig sagt det. Vi tycker inte det.
Ja,
är det så här, Jossan, att du känner något behov av att visa dina dåliga sidor? Eller är du rädd för att slappna av så mycket så att du blottlägger dina dåliga sidor? Det är två olika saker.
Ja, det är det. Det har du rätt i. Jag skulle vilja att de där dåliga sidorna kom fram lite pö om pö så att det inte skrämmer bort.
Men är du rädd att om du slappnar av så...
Precis.
Dåliga Josefin kraffar ut och lägger sig på bordet som en manet.
Men är inte det här bra med en tydlig varudeklaration?
Vad är det för
sida då? Inte det bra? Hörrni, men en tydlig varudeklaration, är inte det bra? Nu blev jag kär i dig när man vet.
Det är Rain Man säger det där som vill ha den här 1-0 och veta vad du köper för någonting på något sätt.
Hur mycket det innehåller.
Nej, men det är ju det jag undrar. Ska man så här säga då så här? Hörru du, vet du vad? Ibland blir jag sån här när jag får PMS, då blir jag sån. Jag är skitdålig på att ta beslut. Jag är väldigt icke-konsekvent. Jag är liksom, och så bara räkna upp så här dåliga grejer.
Problemet är det blir ett nytt dilemma där då. För det har jag varit med om när jag försöker hålla tillbaka någon. Så försöker jag liksom lägga fram mina dåliga sidor för att bli av med den här personen. Så att jag ska skrämma iväg den. Men då blir de ju ännu hotty och kåtar och allt. Gud, han är... men jag blir så knäpp på morgonen. Åh, gud vad gulligt. Du blir knäpp på morgonen.
Mm.
Vad man än säger. Nej, men förstår, så kan det bli. Jag kan inte ens byta däck på bilen. Så dålig är jag. Det bara, åh gud vad sexigt.
Det där har du drömt.
Ja, det tror jag med.
Det är någon slags filmmanus som du håller på med. Men alltså, om vi ska koncentrera oss lite grann till att ge Jossan ett konkret råd här. Ska hon lägga upp varudeklaration? Jag blir sån, jag blir sån, jag blir sån, bara så du vet. Alltså, hon ska varna för sig själv.
Men jag tycker så här. Om det finns några sådana som du bara känner att det här måste få komma fram. välj några få och så kan du som du vill få lägga fram då, men då kan du göra det på ett bra sätt. Då kan du säga att bara så du vet, jag är sjukt dålig på att fatta beslut, och då får du säga till mig eller hjälpa mig, så att du liksom ber att en annan person engagerar sig i det, inte bara säga jag är så här, blä, utan när det händer, säg till mig. Och så väljer du några sådana, och sen så får man ju bygga en relation där man är lika ärliga mot varandra, så att man kan känna sig trygg i att visa sina dåliga sidor. Det gör ingenting att jag gjorde det här som inte är bra liksom. Därför att den person jag lever med gör också någonting som inte är bra.
Korta svaret för mig är att om du själv tycker om att köra varudeklarationen, att du tycker att det passar dig att säga de här grejerna, då ska du göra det, för då blir du dig själv.
Mm. Men också
om den personen, ja men nej, men om du möter en person som tycker om det, då har du träffat rätt.
Är det okej då om jag presenterar deklarationen under snörvlande skrikgråt?
Nej,
en
PowerPoint ska du ha.
Om jag får lägga i slutord här, så känner jag så här. Jag tycker inte du ska säga någonting under dina dåliga sidor. Utan låt dem komma när det kommer.
Och speciellt som
då kommer de att säga det. Och sen får man se om de hanterar det. Ibland behöver man lite mer. Man behöver grunda någon slags relation innan man kan hantera en viss dålig sida. Lägger man ut allting på ett smörgåsbord direkt, så blir liksom, och varför gör man det?
Plus att det här är dåliga sidor som Josefin har inbillat sig. De exakt. Finns ju inte i verkligheten.
Nej.
Jossan har inga dåliga
sidor. Nej.
Okej, jag tar till mig lite av er alla. En liten bit av varje.
Och så går vi vidare till Kjell Eriksson. Har du haft något dilemma?
Jo, men jag har faktiskt... jag fick faktiskt i sommar då på mitt nya landställe, där jag försöker leva nära naturen. Och sen så skulle jag då köpte jag kinesisk träolja. En sån här burk. Mm. Och så skulle jag ha på det på en bänk. Och så blev jag lite manisk. Man började pensla så här. Så då ser jag liksom en gammal stol som står längre bort i trädgården där. Tänkte att den där ska jag också. Du vet, man blir, det är lite så. Man börjar, gud vad härligt.
Det blir väldigt fint så att träd blir mörkare och djupare.
Vad händer? Jo, bara tjoff. Jag snubblar på en sten. Bara tjoff. Den här burken i slow motion går rakt upp. Den kinesiska träoljan liksom svävar upp mot himlen. Och jag ser hur den vänder på sig. Och hur allting bara... trycks ner i den här fina naturen. Och det bara ökar en sån här doft av kinesisk träolja. Det bara lägger sig som ett liksom, som en dimma över hela trädgården. Och liksom fåglarna slutar kvittra. Skalbaggarna går och gömmer sig. Det känns som att allt dör. Och jag i panik ser på burken att det är ju alla de här röda kryssen, och det är, du vet, en död fisk som ligger upp och ner. Du vet, alla de här varningarna.
Mm. Finns det en sån varning?
Ja, det finns
död
en
död fisk,
ja,
upp,
död
och
fisk upp och ner. Finns det varning? Ja, titta på alla de här burkar hemma.
Och ditt dilemma är?
Nej, men dilemmat är ju liksom så här att, vad gör jag? Vad gör jag? Och jag börjar googla liksom. Och du vet, då är det ju allt ifrån... Och då får man ju alltid båda sidor. Ena säger så här, skit i det, va? Jag har spilt ut 28 liter bensin, va? Jag skit i det, va? Det var allt dog, men vad fan. Och medan någon säger, herregud, ring miljöförvaltningen, om brandkåren kommer, räddningstjänsten kan komma och lägga ut sån här sand och suga upp saker.
Precis, det kan ju vara självantändande, du vet. Ja, bara solen vet, man ligger rädd, på, så börjar
kommer
brinna.
Grannen och röker, och så har man bara en smäll och så är trädgården borta, va? Som krater. Nej, så att mörka, och så när grannen kommer gående och säger hej, allt bra, så bara ser man liksom hur typ de får en annöd liksom, för det ligger en dimma över hela liksom.
Så dilemmat är,
vad gör man? För att det är också jobbigt, för drar man igång byråkratin, hej, ringer man till miljöförvaltningen, hej, här är jag.
Så är du rädd för vad du sätter igång?
Ja, då sätter man igång, vet du, och då, det kan vara en byråkrat som inte haft någonting att göra på 3 månader som blir skitglad.
Just det, jag själv på sin lön, och Kjell Eriksson blir ett perfekt tillfälle.
Ja, visst, nu ska vi ut och vi ska liksom så här sanera, och vi ska liksom, Kjell ska vara i karantän i 8 månader och hela sommaren är förstörd, och då ska jag prover i flera år framöver i jorden, och liksom, de ska tömma dricksvattnet, allting, det blir så panik. Och ska man, men samtidigt, ska man mörka, eller vad ska man göra i det här fallet?
Men vad ska Kjell göra här då, Jossan och Henrik? Ska han mörka, eller ska han vara laglydig och följa sitt samvete?
Det finns ju en tredje väg att gå här, som jag tror är den enda vägen att gå för dig, med tanke på att du inte kan ta ställning i det här, och det är ju att du måste ju sälja ditt landställe kvickt som fan.
Nej.
Och köpa ett nytt en kilometer längre bort. Så, klart.
Okej.
Och mörka för mäklare och alltihop, att liksom, de går där, här luktar det lite kinesisk träolja.
Jag har fixat en stol här.
Kemikalier har jag också. Vad säger Jossan?
Men med ett eget landställe på hand, ungefär köpt samtidigt som Kjells, så kan jag säga att jag har ju gjort ett stort misstag. Jag har ju lagt massa pengar på det här landstället. Alltså, det är så dyrt, saker och ting.
Jo, och, tack. Kinesisk träolja, bara det.
Ja, bara det. Nej, men du har ju. Alltså det, och jag fick för mig liksom att, nej men herregud, här måste jag fixa och dona. Och så anlitar jag skorstensmurare och kakelläggare och elektriker. Och så bara fick jag massa fakturer på, jag vet inte hur mycket pengar. Och så har jag förstått nu i efterhand att liksom...
Du måste betala.
Jag kan inte betala alltihop. Jag måste ringa faktiskt och be att få delbetala vissa. Sådär. Men det jag då har kommit fram till är att man ska inte göra ett jävla skit med ett landställe. Man ska inte göra någonting. I vintras så grävde vildsvin upp hela gräsmattan. Alltså det såg ut som 15 grävskopor hade gått loss. Och bara så här, det var stora, djupa gropar. Hela gräsmattan, och då pratar vi alltså kanske 500 kvadrat.
Men lite beroende på var man är någonstans. Alltså,
mm. Ja, jag har vildsvin också, men nu jag tror, gräver de i min trädgård, då dör de ju på fläcken nu med kinesiska träd.
Ja, jag tyckte så är det.
Väldigt positivt i så fall.
Nu ligger en massa döda vildsvin på din tomt.
Jag har ju en granne på mitt land som matar vildsvin. Hon älskar dem. Hon har till och med tryckt upp tröjor, gett mig en t-shirt med så här, och döpt
jag vildsvin. Älskar vildsvin.
Nej, typ det står så här Mary, och så är det en bild då på Mary som är ett vildsvin som hon har fotat.
Man kan göra jättegod korv av vildsvin.
Okay.
Det här är sant. Hon har också gjort tallriksunderlägg som jag har fått.
Av vildsvin?
Du målar upp en bild av henne som känns sådär halsbrickande.
Av vildsvin, eller vadå?
Nej, alltså hon bildar på dem.
Jag trodde hon hade liksom fläckt upp.
Nej, hon älskar dem. Hon vill ha dem som husdjur. Men det jag vill liksom landa i här var att gräsmattan ändå såg fin ut sen nu i somras. Gräset hade ändå trängt upp sådär. Så jag bara känner så här, jag ska inte göra ett skit mer. Det ska bara få stå.
Så att jag bara skiter.
Så ditt råd till Kjell här.
Låt det bara vara.
Trots att det är miljöfarligt.
Naturen sköter sitt.
Mm. Ja, det är ju...
Jag provar en gång.
Så sa man det gamla Östeuropa också.
Ja.
Vad säger Henrik Fixeus?
Om Kjells dilemma?
Ja.
Nej, men jag står ju fast där att han får ju byta landställe.
Mm. Jag har inget mer utvecklande.
Nej, jag är väldigt osäker.
Jag kände som ett taffligt försök. Nej, men, att vara skojig. Men du var fullständigt allvarlig.
Han var
allvarlig. Men här, Kjell, skärp dig. Okej, vi kan säga samma sak men dra ner det lite. Jag har inget landställe så jag är väldigt osentimental här.
Men har du spilt någon klorin någon gång i någonting?
Men grejen är...
Lite kaustiksoda
har
slagat det.
Så här, du kunde ju förmodligen ha där och då grävt upp det här innan det hann sprida ut sig för långt. Du kunde tagit ett vildsvin till hjälp, gjort en grop, fått upp det här liksom, som det giftet som det var.
Precis,
det
gjorde inte
du. Nu har du redan förgiftat grundvattnet och då är det liksom stekt. det finns ingenting du kan göra i det här läget mer än att möjligtvis erkänna din skuld, och det har du nu gjort det för svenska folket. Så att, då kan du vila i det och sen så kan du gå vidare.
Vilar det och
jag vilar i det. Kinesisk träolja. Ni som rapar och känner lite kinesisk träolja, ni bor nära mig.
Precis, ni har varit och haft efterfest hos Kjell Eriksson.
Man fiser liksom och stolen är nylackad.
Men du som är rik som ett troll, du kan ju faktiskt gräva bort det där joxet och bygga en pool.
Du säger ofta att Kjell är rik som ett troll. Vad bygger du det på?
Nej, men jag vet att
hur han, vet du det?
Ja, men ser du inte det på honom?
Ja, men jag kan tänka mig att Kjell är en sån där som glider omkring på Söder här och känns lite skön. Sen har han inte med 100 miljoner.
Men han är så här kamprad, eller hur? Han kör runt i gammal bil och har en skruttig båt.
Och gråter över en lite kinesisk träolja.
Precis, men egentligen...
Men så har han ett litet område där det får kosta.
Ja.
Och vad är det att man äger ett stall av Lamborghini?
Han vaskar champagne i den där gräsmattan också.
Hur stort var det här landstället?
Stugan är 33 kvadrat. Ja, men det är så mycket...
Okej, dina finansiella preferenser, det får vi prata om en annan gång. Henrik Fixeus, har du något dilemma? Haft något?
Ja, jag har en märklig form av dilemma, tycker jag. Och jag är lite förbannad på mig själv att jag har det, och det kanske är det som är en del av mitt dilemma. Så här, den här veckan som har varit nu har varit för mig en väldigt bra vecka. Jag har haft många projekt som jag har längtat på att få starta igång, som nu är igång, som jag brinner för. Och jag är mitt uppe i andra och ska slutföra vissa. Inga av de här är en fas där jag känner att jävlar, det här skiter sig, utan det är bara kul. Privat, min kommunikation med mina barn just nu funkar ganska bra. Det är inte mycket trassel där. Så att överlag så har jag haft en period, även om det inte är jättelång kanske, en period i mitt liv där jag har känt att allting har gått min väg.
Oroar det dig att någon...
Ja, och det är det som är mitt dilemma. För att det känns som att...
Det är för bra.
Vad är det jag har missat?
Men vad i helvete, det här var ju ditt dilemma förra veckan också.
Det var det inte alls.
Nej, det var det inte. Du pratade om presenter.
Det var det inte alls det.
Jo, du bara
presenter.
Så här, jag har det så bra förra dag.
Jag har inte pratat om det någonsin.
Du pratar jämt om att du har det så bra.
Jag har aldrig pratat om det här.
Skojter du, Henrik?
att du har sådana Facebook-liv där allting är lyckligt.
Ja, just det.
Så du är bara en stor evig selfie.
Men det, och det är det som är mitt dilemma. Att jag vågar ju bara visa mig på sociala medier om hur lyckad och lycklig jag är. Jag kan ju nu inte gå utanför dörren, för då spräcker jag i den här illusionen. Så hur får jag mat och mjölk när jag bara finns på Facebook idag och Instagram? Det är ju det som är
mitt dilemma. Nej, men förlåt. Nu gick jag på för hårt.
Men vad är ditt dilemma? Jag förstår inte riktigt grann. Du är lite grann rädd för att det går för bra nu.
Nej, men inte så. Det var egentligen du som sa, och jag höll med, för det var lite roligt. Men mitt dilemma är att jag inte riktigt har möjlighet att... Jag känner att jag inte riktigt kan njuta av det här.
Nej.
Medan det varar. Jag vet att sen kommer det bli andra grejer, och så blir det som livet brukar vara.
Du kan inte njuta av lyckan för att du är... inte bekväm i den.
Ja, kanske så. Kanske så. Så att jag...
Du kan inte ge det här något än, för att du inte är värd det.
Nej, det är så det är.
Du var väldigt mycket radiopsykolog. Du tycker att du är smutsig innerst inne. Så när lyckan drabbar dig så blir det någonting främmande.
Ja, så mitt dilemma var, alltså, ska jag outa det så att jag får en analys i ansiktet av Anders, eller ska jag hålla käften? Och jag vet nu vad jag borde ha valt.
Så, bra. Då går vi vidare.
Ja.
Skicka in ditt dilemma till dilemma@mixmegapol.se.
Hörrni, vi gräver ner oss här i filosofiska rummet, känns det som. Så att vi måste bli ytterligare.
Vi gräver upp oss.
Det här är i kommersiell radio, hörrni.
Ja, just det.
Det här går inte.
Tack så jättemycket, Henrik Fiseus, för ditt dilemma. Tack Josefin Crafoord, tack Kjell Eriksson. Nu fortsätter vi med lyssnarnas inskickade dilemma. Hej Anders och panelen. Jag har träffat en kille i drygt 4 månader nu. Vi trivs bra ihop och spenderar mycket tid hemma hos honom. Vi lagar ofta mat tillsammans och umgås nästan varje dag. En sak som stör mig är att han är en riktig ful diskare. Han har själv nämnt att han hatar att diska. Därför går det ofta väldigt fort, vilket resulterar i att ingenting blir rent. Ibland blir saker till och med smutsigare. Varje gång jag tar något ur skåpet så är det smutsigt. Ibland så brukar jag diska om saker i smyg hemma hos honom för att det ska gå att använda porslin och glas överhuvudtaget. Jag vågar inte säga det här till honom eftersom han lätt tar illa upp om man påpekar saker om honom. Det skulle garanterat bli tjafs. Vad tycker ni att jag ska göra? Ska jag fortsätta smygdiska eller börja bråka om detta? Undrar Helena.
Oj. Jag har svaret.
Svårt, Kjell.
Ge honom en diskmaskin. Alltså, köp, ja visst.
Det är inte alltid man kan installera det.
Ja, det finns ju såna här
bänkvarianter
finns det.
Okej.
Okay. Stoppa in en sladd.
Köp en diskmaskin. Vad säger Josa?
Ja, jag har ju en erfarenhet av detta, fast det var min morfar som fuldiska. Alltid. Och han sköljde heller aldrig disken.
Han diskade med bubbla sen när man käkar maten.
Ja, det var allt. Han liksom bara han diskade med diskmedel lite slarvigt och sen bara ställde han det på...
Det blir bara löddrar när man äter det. Men det, jag har varit med om det, det är skitläskigt. Nej, men folk som inte diskar ordentligt så bara blablabla, dricker man glas vatten så bara kommer det bubblor i öronen på en.
Jag vill
då
bara säga,
diskmedel.
Det var Jossan som pratade där. Och du löddar ju.
Det kommer så lödd igen. Ja, men jag fick smaken i mun, jag känner smaken av lödder.
Men om vi håller någon slags disciplin här, Jossan får prata.
Det jag vill säga, att när det kom till min morfar så kände jag liksom att jag kan inte sätta mig emot det. Däremot, om jag ville ha en tallrik eller en sked eller något, så brukar jag diska den lite extra. Och jag känner att det här är en sån där typisk grej som man inte ska gå på och tjafsa om. Nej. Jag tror säkert hon har någon brist som han kan ta hand om. Så de täcker upp varandras. Det tror jag är det bästa här.
Okej. Okay.
Fuldiskningen är ju inte ett problem här. Den är ett symptom på ett större problem, och det problemet är det här. Om han är så känslig att det skulle bli bråk om hon säger, hörru, alltså det är inte skitäckligt med en avokado som sitter fast här. Om det skulle leda till bråk, då känns det som att då är ju då min relation där hon måste tassa på tå kring honom hela tiden, för han blir kränkt av hennes existens. Liksom. Det dumpar den här snubben.
Jag tror faktiskt du sa...
Jag kan inte hålla på. Om han inte ens kan ta en sån grej. Liksom,
nej, det
om han diskar så dåligt och känner sig kränkt.
Jo, men det spelar ingen roll, Kjell. Det kommer alltid vara andra grejer då i deras relation som liksom hon måste tassa på tå kring, för han blir förbannad så fort han får den minsta kommentar om hur han agerar.
Han har ingen sjukdomsinsikt.
Nej. Funkar inte.
Men om man, jag tycker själv det tråkigt
att diska. Hur förbannad blir han? Ger han en käftsmäll?
Hon säger att det blir bråk.
Till, kanske.
Hon säger att det blir bråk. Det räcker ju.
Mm. Jo, men,
och det ska inte behöva bli bråk över ja, sånt.
Det blir alltid bråk. Om man ska tjafsa om varenda grej. Du smällde inte igen tålocket. Du slänger strumpor på golvet. Men du diskar inte ordentligt. Du tömmer inte vasken. Bla, bla, bla. Det är väl bättre att bara göra varandras skit.
Ja, men det är inte där vi
är. Problemet är ju inte det. Problemet är att han diskar så fruktansvärt dåligt. Han har ingen insikt om att han ser ju inte själv att det är
man
dåligt.
Blind,
utan istället blir arg för att han känner sig påhoppad.
Är det inte bättre att hon tar disken då?
Ja, men grejen är att hon påpekar att han är så känslig liksom, om allt som jag förstår det. Så att
inte disken är inte problemet, det kommer ju andra
man
grejer.
Man kan väl diska sin egna tallrik då och sen servera honom på den här gamla avokadon.
Jo, det stod att han är så känslig för kommentarer, sa hon. Och det tolkar jag att göra betydligt mer än bara den här disken.
Och
det
funkar inte.
Det är fint att vara känslig.
Inte på det sättet.
Inte på det sättet.
Inte efter 4 månader. Då ska man fortfarande vara inne i det här liksom, att passionen överbrygger allt.
Ja, och då kanske man ska bara, du måste diska lite mer noggrant.
Nej, men det får ju finnas någon måtta där också förstås.
Papptallrikar, engångstallrikar.
Vi pratar lite grann i mun på varandra. Hörrni, Fexeus, om vi rundar av det här. Fexeus, du tycker helt enkelt, gör slut.
Dumpar den här
tönten.
Nej.
Låt henne hålla på.
Diska hans disk så kan han tvätta hennes tvätt.
Köp en köksrobot.
För han kommer ju tvätta den jättebra.
Tack så mycket. Här har vi ett brev ifrån Carl. Hejsan, jag är i 30-årsåldern och är ihop med mitt livs stora kärlek. Vi har en 3-åring och ytterligare ett barn på väg. Nu kollar vi på att köpa hus i området där min sambo växte upp. Det är ett väldigt tryggt område, perfekt för barnfamilj och lagom pendlingsavstånd till jobb. Min sambo har redan börjat kolla på hus i området och husen ligger inom vår budget. Det stora problemet är att om vi flyttar dit så skulle vi bo 5 minuters gångavstånd från min svärmor, som förmodligen är en av Sveriges jobbigaste kvinnor. Hon är oerhört påfrestande och ska alltid lägga sig i och styra över hur vi lever vårt liv. Jag klarar bara av henne i ytterst små doser och blotta tanken av att bo nära henne gör mig väldigt, väldigt obekväm. Men det kan jag ju inte säga till min sambo. Så vad ska jag göra för att slippa flytta dit? Undrar han, ska vi säga, lätt desperat, Carl. Mm. Vad säger jag fick se?
Alltså, för det första så låter det ju som att han befinner sig i en fantastisk situation eller plats i livet. En bra ålder, han är för sin stora kärlek, de har barn, andra barnet är på väg, de ska skaffa hus. Det är ju bara grattis till allt det här. Och så kommer då svärmor som ett litet smolk i bägaren. Och jag absolut kan man prata med sin sambo om sånt här. Det måste man kunna göra. Därför att de två ihop måste alltid vara starkare än de och deras föräldrar. Alltså den relationen.
Beroende på hur mycket han har sagt till sin sambo innan om
men det,
svärmor.
Men det verkar inte som att han har sagt någonting ju, tycker jag.
Nej, då kan det komma som en fullständig chock. Vad tycker du inte om min mamma?
Men,
och då blir det en jättegrej.
Fast då är det ju så här, men jag har inte behövt prata om det innan för det har fungerat. Men om vi nu ska bo så nära.
Så du har låtsats ha trevligt när vi har varit hemma hos mamma?
Ja, då får man erkänna det. Ja.
Okay. Vad säger Jossan?
Först tyckte jag det lät fruktansvärt jobbigt. Och jag kände liksom bara, gud, de är verkligen i den där värsta perioden i livet.
Nej, men alltså, det som jag beskrev som en fantastisk
just,
period
du gratulerade till och med. Ja, det är helt otroligt.
Varför är det här den värsta perioden i livet? Alltså, livskärlek, en 3-åring på väg, nytt hus, allt är underbart utom svärmor.
Nej, alltså, man vet ju vad som händer efter det där. Men, om vi säger så. Och därför så tänker jag nu att om den här svärmor är jobbig, det må så vara. Men är det så att hon är en bra barnvakt, då kan det vara guld värt att ha henne i närheten. Och då får hon vara lite jobbig. Men om hon är en skön barnvakt, tar hand om den här illbattingen, den här lilla 3-åringen. Nu sa jag illbatting bara för du sa det förut.
Ja, jag kallar det för illbatting.
Ja, det liksom sattes i mitt huvud. Men, och så har de ju en liten unge på väg, en till sån där liten med blöja. Alltså de behöver komma iväg och vara borta och göra saker tillsammans för att den här relationen överhuvudtaget ska ha den minsta lilla möjlighet att överleva.
Men det känns ju faktiskt som att de mår jättebra just nu. Det är ingen krissituation. Alltså, det är ingen
svärmor som
men de
kris.
Fattar ju inte det.
Nej, de förstår inte det.
Men de har ju inte landat. Det här kommer ju bli kris. Det fattar man ju.
Det tror du, ja.
Nej,
okay. Jag har metod. I det här fallet får man ljuga. För det är dumt att hålla på så vi kan inte bo där för svärmor är lite dum i huvudet. Då är det bara, det är brisera bomben. Det går inte.
Nej.
Och då får man ta till en nödlögn. Och då är lögnen allt ifrån att säga så här, jag tar hand om husköpet, och sen så ljuger man för mäklaren, oj, jag hoppar av budgivningen. Och sen säger man så här, jag har lagt ett bud, nu är det spännande. Låtsas helt enkelt att man tappar det huset.
Vilket nät av lögner man ger sig in i då.
Jag tycker det.
Jag är inne på att jag tror relationen med svärmor kan förbättras om man tar upp det här med sin sambo. Mamma lägger sig i vårt liv.
Det går inte.
Nej, men de kan ändra på hur de bemöter henne.
Det är väl jättebra om hon lägger sig i deras liv hela tiden. Att man ser det som negativt hela tiden.
Tycker du det är positivt att svärmor lägger sig i?
Ja, det beror väl på vad hon lägger in. Alltså,
jag kan förstå att en barnvakt är värd ganska mycket.
Men barnvakt kan man väl alltid, det finns väl såna här firmor som sköter det där liksom, barnvakt.
Fast det känns rätt tryggt att ha en
sa den där
en svärmor som är galen.
Sa Rika Kjell.
Det är bara skaffa nanny.
Men det finns något fint tycker jag med att ha närhet till far och morföräldrar. Och jag menar, de här kommer behöva så mycket hjälp som sagt för att klara av det här. Så att det är jättebra att ha henne närheten.
Du tycker det är bra att ha Jörgen här?
Jag tycker det är jättebra.
Så Karls fråga hur han ska göra för att slippa flytta till svärmors kvarter, det är alltså att du ska flytta dit för att det är bra att ha svärmor där.
Han tycker ju inte att hon är bra. Nej, kan du säga sådär? Ja.
Okay. Kjell, du vill helt enkelt.
Ljug.
Och fixa en ny hus.
Ja, fixa nytt 20-30 mil därifrån bara, på säkerhetsavstånd.
Nej, men då är det bättre att separera nu.
Du måste vara ärlig med din sambo om det här och efter den diskussionen då se vart jag tar vägen.
Tackar. Hejsan, Dilemma-panelen. Jag heter Kenneth och jag har gjort bort mig. Jag bråkade med min flickvän en kväll och gick hemifrån när jag fortfarande var arg. Jag gick ut med en kompis och drack för mycket. Det slutade med att jag hånglade med en okänd kvinna den kvällen. Min flickväns kompis fotade mig och skickade bilder till min tjej när jag hånglade med den här okända tjejen. Min tjej skickade sen vidare de här bilderna till hela min släkt. Jag skäms, men tycker ändå att min tjej har gått för långt. Hon ångrar sig. Hon blev så förbannad när hon fick reda på det att hon inte kunde hjälpa det, säger hon som ursäkt. Jag är fortfarande arg på min tjej, men samtidigt så älskar jag ju henne och vill reparera vårt förhållande. Men jag vet inte om det är möjligt. Mina släktingar är besvikna på mig, men några av dem tycker att min tjej överreagerade. Jag har bara svårt att se hur relationen till min släkt kommer att bli om vi skaffar familj i framtiden. Så jag undrar, borde jag lämna min tjej? Undrar Kenneth. Vad säger Kjell Eriksson?
Lämna?
För detta?
Oj, vad svårt.
Han gör ett snedsteg. Ja. Hon gör ett ännu större snedsteg, tycker jag. Och nu sitter de i klister.
För i grunden, nu blir jag förvirrad. För egentligen skulle ju hon lämna honom för länge sedan. Han är otrogen och det var inget bra. Men det är klart att om det var någon bråk här kanske går att liksom sörja upp den här röran. Nej, men en paus.
En paus.
Det kommer Josefin hata mig. Men de ska ta en paus.
Josefin Kraftfurt.
De ska ta en paus.
Nej, alltså det enda rätta att göra här, det är att skapa jämnvikt genom att hon går ut, hånglar med en kille, tar med sig hans kompis som fotar spektaklet och skickar det till släkten. Boom.
Öga för öga, tand för tand.
Och de två kan leva lyckliga resten av sitt liv. Alla som
står. Ett plus ett är två.
Har hon ingen att hångla med sig i mitt telefonnummer?
Jag tänker den där stackars släkten som inte har bett om det här, som då får en tillvåg av hångelbilder.
Ja, men vem ska de då ta parti för när de har gjort det är exakt samma sak? Det är så jävla smart.
Ja, men varför ska släkten ens... Det är jätteenkelt att lösa.
Hur enkelt är det? Mm-hmm.
Så här, vi har alla handlat i vredesmoder i affekt och upptäckte, det där var inte så bra. Vi har förståelse för den typen av handlingar. De bråkade, han hånglade, hon gjorde en dumhet av det. Det låter ju som att de är sams eller kan bli sams. Mm. Och det enda hon behöver göra i det här läget, det är att skicka ett mess till alla de som hon skickade den här bilden till, för jag antar att hon gjorde det via sin telefon, så den tråden finns kvar. Och så skriver hon, jag ber 1000 gånger om ursäkt att ni blev indragna i
mitt
vårt
gruffverk.
I vårt bråk, vi mår bra och har försonats och jag lovar att skydda er i fortsättningen.
Så hon ska få dubbelt dåligt av det här då? Han får göttiga och hon får dubbelt dåligt.
Han får väl inte göttiga ändå?
Hon får inte hångla.
Han har fått hångla. Hon får inte hångla.
Du menar att det skulle vara en vinst?
Och hon ska be om ursäkt.
Nej, men lyssna nu. Hon... Så här, hon,
vem har hon ångrar ju sig jättemycket, ja, att hon har blandat in hela släkten i detta.
Men hon har one up på honom.
Ja, men måste hon blanda in hela släkten i detta? Vem har gjort det största övergreppet här då?
Han var ju först och gjorde misstaget.
Hur var henne då när hon tog
de har gjort olika typer av misstag.
Det misstaget är roligare. Så därför...
Vilket då, bilden? Det är roligare att hångla än att ta bilderna.
Absolut.
Ja, just det.
Såklart att det är roligt, alltså det är inte så far. Det kan ju hon få njuta av då, så att, nej, jag förstår inte att ni inte förstår mig.
Ja, men oavsett om hon går ut och hånglar så måste de ju liksom be om reda ut det här med släkten. Släkten är ju jättebra.
Släkten har inte med det här att göra, nej, egentligen.
Och då är det bara så här, sorry att vi drog in er, det kommer inte igen, men vi mår bra, ni behöver inte bry er om oss.
Men den här okända kvinnan då, hur mår hon? Det är ingen som har brytt, det skiter vi i.
Ja, henne blir någon slags ett bondeoffer.
Hos någon släkt plötsligt, hon kan inte veta om det själv.
Alltså släkten har ju skitkul med de där bilderna. Jag förstår inte varför man inte kan skicka fler bilder.
Arga.
Löste ni tillsammans, släkten är en helt annan historia.
Ja.
Ja, tack. Här är brevet från John. Hejsan, Dilemma-panelen. Min flickvän blir väldigt upprörd om vi inte pratar över telefon flera timmar varje kväll. Vi har ett distansförhållande och har varit ihop i ungefär ett halvår. För några månader sedan så var hon med om ett rån och ville prata om det väldigt mycket. Då kändes det fint att hon ringde mig. Jag var som ett stöd för henne och vi pratade länge varje kväll. Men nu har det gått några månader och hon blir helt förkrossad och börjar gråta om jag inte har tid att prata i telefon med henne varendaste afton. Det här tar upp all min fritid. Det är inte så att jag tröstar henne på samma sätt längre, utan vi pratar om allt mellan himmel och jord. Jag vill gärna prata med henne, men inte varenda kväll. Men så fort jag vill göra något annat så blir hon hysterisk. Vad ska jag göra? Borde jag telefonvägra trots att hon blev väldigt ledsen? Undrar John. Vad säger Josefin Kraffer?
Ah, såna här snackisar alltså. Telefonmarodörer. Mm. Jag tål dem inte. Det är så tråkigt tycker jag att prata i telefon. Jag tycker så här, ska du bestämma någonting, ja, då kan du ta det vid ett snabbt telefonsamtal, men allra helst via sms. Men folk på riktigt som är över 15 år och vill ringa och så här prata.
Men det händer inte så ofta. Det händer inte så ofta. De har ändå ett distansförhållande. Hon har trauma med rån i bakgrunden.
Men så. Hon har ju hållit på. Jag tycker det låter som hon behöver gå i terapi för traumat. För annars kommer det här traumat också förstöra relationen med honom.
Det börjar bli telefontrauma för John.
Ja, telefon... Ja.
Josefin inte svarar när man ringer. Nu fattar man varför.
Vad säger Fexel?
Alltså, det är ett delikat problem här. Därför att först så var John då hennes stöd. Och, som det låter, liksom, kanske hennes primära stöd i det här traumat. Och då funkar telefonen bra. Men det här har ju förändrats i någon form. Alltså, det hon håller på med nu är ju rent kontrollbehov. Hon kontrollerar ju John i det här. Därför att så länge han pratar med henne så kan inte han göra någonting annat. Vill han gå ut och hänga med sina kompisar någonting, då drar hon liksom offerkofta kortet och blir förkrossad i telefonen.
Och blir hysterisk.
Och det funkar ju absolut inte.
Men uppenbarligen funkar det på John. Han böjer sig för det här.
Just det. Men det här är, alltså det är skitsvårt vad man gör med sina människor. Och min sambo är en av de här som ringer och gärna vill prata i telefon när hon har ingenting att göra. När hon går ut på långa promenader, då ringer hon sin mamma och pratar en halvtimme eller sådär. Hon ringer över mig. Och jag är då den här som inte pratar i telefon. Vi säger det vi behöver säga, du och Anders i telefon, och sen är det klart. Sen gör man det där viktiga. Så att jag har ju försökt hitta strategier och lära mig liksom hennes sätt, vad det är hon behöver, men också lärt henne mina signaler på när jag kan prata och inte prata, när samtalet behöver avslutas. Och vad det har lett till är faktiskt att de här samtalen har blivit mycket kortare än de var innan, men vi får båda ut någonting vettigt av det. Så jag tror att John, alltså han behöver prata med henne om det här allvarligt. Han behöver sätta sig ner och säga, du, det här funkar inte. Jag älskar dig, men det finns mer saker i mitt liv än att prata med dig 4 timmar varje kväll. Det går inte. Det måste ta bladet från munnen, man säger.
Vad säger Kjell Eriksson?
För det första måste han skaffa headset Så att han, då blir han friare. Nej, men det, för det är faktiskt jobbigt.
Kan du göra andra grejer samtidigt?
Ja, det är skitjobbigt när man pratar telefon. För då kan man faktiskt, mot de här pratarna, jag kan ju prata hur många timmar som helst telefon. Alltså, på riktigt. Alltså,
det är ganska trevligt.
Jag är lite orolig för vissa kompisar som när jag vet att de ringer och stressen och jag har någon slags melodi som gör att det går aldrig att lägga på. Så jag för deras skull så försöker jag så här ibland lägga band på, men jag ska inte prata sönder och prata hål i huvudet på dem. Liksom.
Vem pratar du? Pratar du med dem eller pratar du högt för dig själv, tror du, Kjell?
Att jag inte har någon som ringer. Jag tror inte någon som ringer.
Nej, men alltså ibland kan det bli att vissa människor känner man som bara älskar att prata. Att de bara, egentligen pratar de högt för sig själv. De testar idéer och tankar.
Ja, är det inte oftast det de gör alltid? Alltså, då säger de, eller vad tycker du? Håller du inte med?
Nej, jag tror
eller,
de söker lite kontakt.
Alltså det är väldigt... Ja, men just nej, men det där att de är i en telefon gör ju att det blir ju aldrig personligt egentligen.
Men om vi försöker runda av...
Jag tänker bara, vad sa du? Det här med headset är som att han kan börja där och så kan han tvinga sig den här personen som pratar så mycket att göra saker medan hon bara babblar på. För så har jag gjort själv någon gång när någon snackar väldigt
multitasking.
Mycket. Man bara liksom så här, jag måste åka till bilbesiktningen nu liksom. Jaha, men du lägger inte på, då får du följa med mig till bilbesiktningen fast jag sitter och kör. Liksom.
Hota med bilbesiktningen. Ja, okay.
jag kom på vad han kan säga så här, du, om du ska bli så där ledsen och förkrossad så fort då kan vi inte prata telefon alls.
Åh gud, vilken hemsk människa. Du kommer alltid med de där hemska förslagen, Fixeus.
Det kommer inte leda till att deras telefonkontakt försvinner. Det kommer leda till att den blir sundare.
Vad innebär det då?
Tortyr.
Min sambo borde få en medalj för länge sedan. Jag är fullkomligt medveten om det.
Jag tycker synd om henne alltså.
Oj.
Ja, nu blev det.
Nu tar vi en låt så ni kan krama sig lite grann.
Eller slåss.
Det var på skoj.
Det står inte ut som du skämtar.
Skoja. Men okej, jag har lite konstig humor.
Det är min kondomtröja, det är blått.
Ja, jag vill
och då bryter jag in och säger, kan de inte flytta ihop då? Så de slipper ringa varandra.
Bra. Det får bli sista
ord. Där har vi det.
Hej Dilemma-panelen, jag heter Daniela. För cirka 8 år sedan inledde jag en relation med en man. Jag föll direkt för honom och litade verkligen på honom. Han sa tidigt i relationen att han var steril. Jag var bara 22 så barn var ännu inte aktuellt. Vi började ha oskyddat sex och allt var jättebra. Men efter cirka 2 månader så blev jag gravid. Det kom fram att han hade ljugit om steriliseringen. I samma veva fick jag reda på att han varit otrogen. Det blev för mycket så jag lämnade honom. Jag valde att behålla barnet och nu har nu världens underbaraste 7-åriga son. Nu har pappan tagit kontakt med mig och vill träffa sin son. Jag är inte längre arg på honom och vill ge min son en relation till sin pappa. Men samtidigt känns det konstigt att introducera honom nu. Vad säger ni? Borde jag låta honom träffa vår son? Undrar Daniela. Vad säger Jossan?
Det tycker jag.
Hon ska vara storsint här.
Ja, det tycker jag. Och jag tycker att det är... framför allt för sonens skull, såklart, och för pappans också. De var unga och sen förstod jag i och för sig inte, var han steril eller hade han steriliserat sig? Eller var han steril på grund av sterilisering? Ja, whatever. Saker händer,
han
de var unga.
Han var ju som helst inte steril.
Nej, det var han ju inte. Precis, det var så det var. Och så var han otrogen. Ja, det var dumt. Men nu har det kommit ett litet barn till världen och här gäller det verkligen att bjussa in. Det kan bli hur bra som helst.
Vad säger du?
Jag tänker, det förlösande i det här är att hon säger att hon inte är arg på honom. Att de har vuxit upp. Och då tycker jag att då finns det ingen anledning till att inte presentera honom för barnet. Men det hänger på att han också sen kommer fortsätta vara, alltså inte leva med dem, men fortsätta finnas där som en pappa. Så att han inte bara, hej, tjena, det är du som är Jonas, vad kul, jag är din pappa, och sen så hör han inte av sig på 8 år.
Nej, precis.
Det funkar inte.
Ska hon garantera det innan?
Hon måste få någon form av commitment om honom, att om du nu ska vara, eller ska om han ska inte identifiera dig som sin pappa, då måste du fortsätta vara hans pappa.
Och då kommer vi till en svår problematik, och det är, litar hon på honom efter det som har hänt?
Det kanske hon kan göra, eftersom det verkar som att för henne var det ändå vatten under.
Jag tror inte hon någonsin kommer kunna lita på honom faktiskt. Men jag tycker ändå att hon kan ställa det här som krav. Hoppas på att han är schysst.
Därför att det är så viktigt för sonen.
Jag tycker
men kan inte sonen fara ännu mer illa om han kommer och sonen blir jätteglad för att han har en pappa och sen så försvinner han?
Nej, jo, fast det kan vara tillfälligt då. Men jag tror att man får inte ställa för hårda krav på pappan heller. Ja, nu måste du kliva in här var tredje helg och bla bla bla. Utan,
nej.
Så behöver det inte vara. Nej, det behöver inte vara så. Utan, men det är klart att då kliver han in och bara, här är jag finns där och där. Och så, ja, så att det blir liksom någonting av det. Annars kan ju barnet bli ledset.
Mm. Vad säger Kjell?
Ja, barnet får ju bestämma här tycker jag.
När barnet är 8 år, ja, så han har ju faktiskt annars.
Ja, han vill ju kanske träffa sin, eller hon, eller han kanske, ja, träffa sin pappa.
Det är inte alls säkert.
Nej, men det är det jag menar. Det är barnet som får, jag tycker ändå, det är klart 8 år, det är lite ungt. Så, men jag tycker ändå, liksom, vill du träffa din pappa? Ja, eller nej.
Mm.
Men hon får inte hindra, förstår, men barnet måste ju, för det kan ju vara trauma hos barnet att pappan har försvunnit, det vet man ju inte riktigt här.
Håller ni med Kjell då?
Alltså, jag var inne på det, att hur mycket ska man låta barnet bestämma här, men jag tror att det är så här, jag tror inte alls att det är konstigt, det, som Kjell är inne på, det beror ju helt och hållet på hur riktigt, vad hon har talat om för barnet helt enkelt, om pappa, om var pappa befinner sig, men det kan ju vara situationen där barnet inte vill träffa pappa, och då vet jag ändå inte om man till varje pris ska liksom köpa det, utan då får man se det kanske som ett tecken på att man får göra det väldigt försiktigt och i flera steg.
Mm.
För att jag tror ändå att det här barnet i förlängningen kommer bli väldigt besviket om det får höra när det är 20. Ja, jo, du kunde ju fått leva med din pappa när du sa nej när du var 8. Det går inget bra.
Alltså, det är inte schysst. Alltså, barnet har inte träffat pappan, och jag har väldigt svårt att se att den här ungen kommer säga nej, jag vill inte träffa honom. Däremot, om pappan skulle ha svikit barnet vid flera tillfällen innan, då kan jag förstå att man säger nej, jag vill inte träffa min pappa, för han bara sviker mig hela tiden.
Men man kan säga så att, för att sammanfatta alltihopa, så borde hon låta pappan träffa sin son, svaret är att ungen är ja.
Ja, det tycker jag.
Ja.
Halleluja.
Tack. Här har vi Antons brev. Han skriver: hej, min faster är religiös och pratar alltid om religion med vår dotter när de ses. Vår dotter är bara 5 år gammal, och varje gång hon har varit med faster så frågar hon mycket om Jesus och Bibeln. Då måste vi säga att allt som faster säger kanske inte är sant, och vår dotter blir förvirrad. Vi tycker det hela är väldigt jobbigt. Jag har sagt till min fasta att vi inte vill att hon ska prata om Gud och religion med vår dotter. Men fasta tycker att vår dotter ska få bestämma själv om hon vill tro eller inte. Jag tycker inte det är okej att påverka ett barn på det här sättet. Speciellt när det kommer från fasta som är nära vår familj. Borde jag säga ifrån ordentligt och hota med att fasta inte får umgås med vår dotter längre om hon inte slutar att prata om religion med tösabiten, undrar Anton. Vad säger Anna Fixius?
Jag tycker faktiskt det. Därför att faster har rätt i en sak, och det är att tösabiten måste få bestämma själv. Men hon låter henne ju inte göra det. Därför det här är ingenting annat än indoktrinering. Och jag vänder mig inte nödvändigtvis mot kristendom nu. Men all form av så här pådyvlanden av trossystem till små barn gör mig förbannad rent ut sagt. Om faster tror på det här på riktigt, då borde hon också vara så övertygad om att det här är den enda sanningen, så det här barnet kommer upptäcka den själv. Fast det behöver inte lägga sin långa näsa och fingrar i blöt. Bara det faktum att hon gör det, alltså jag förstår ju det här, det är någon form av felguidad vänlighet förstås, önskan att förklara världen på ett bra sätt, men jag blir så provocerad, låt henne upptäcka det själv. Sen kanske det råkar vara så då, kära faster, att hon inte alls upptäcker det här. Så jag tycker brevskrivaren ska säga från.
Mm.
Du lägger av med det här på en gång, annars så får du inte träffa henne.
Indoktrinering och ställ hårt mot hårt, så jag fick se. Så vad säger jag, Jossa?
Nej, jag håller inte alls med. Verkligen inte. Det är ju precis så man lär sig att välja
när man
saker
är 5.
I livet.
Ja, men hur kan hon säga någonting om att barnet ska en 5-åring ska få bestämma själv? Det kan man inte göra som man är 5.
När man är från att du föds och så växer du upp i ett samhälle med många människor.
Mm.
Det här är någonting, det är något ganska svenskt också, tror jag. Det här med att vi har fått för oss att allt ska bara komma från mamma och pappa, och att det är de som bestämmer, vilket är helt fruktansvärt. Jag tycker att barn ska lära från många. Jag tycker det är perfekt att det finns en faster som kanske har lite idéer, och det här barnet kommer ju genomskåda faster förr eller senare ändå. Det är bra att få intryck och input från olika personer som har olika värderingar, olika troende, olika regler. Det är jättebra.
Mm.
Punkt.
En mångfacetterad.
Det är jätte jättebra.
Nej, jag måste bryta in det, fast jag vet att det känns tur. Det är bra, men inte i den här åldern. För i det här, än så länge, så ser det här barnet alla vuxna som auktoriteter.
Ja, och kan och inte välja. Ja, och därför är det bra att ha väldigt många.
För det du pratar om, det kräver att det här barnet har en tillräckligt stark självinsikt för att veta att nu väljer jag mellan massa åsikter.
Nej, men barn väljer inte. Barn tar in. De suger åt sig små grejer, intryck till höger och vänster. Och hon kan komma hem till mamma och säga, faste sa att Gud ska ta hand om mig när jag dör. Mm. Ja, fast det kan, så tänker faster, men jag tänker så här. Mm. Det är jättebra.
Men bara man inte skrämmer barn att välja. Nej, men om, så att, om du inte tror på Gud så kommer du brinna helvetet och såna grejer.
Ja,
det kanske hör till.
Nej, men alltså. Liksom, du får ju, jag tror faster är jättesnäll. Hon har en gudstro. Hon kanske har något litet kors med Jesus på väggen. Och så frågar hon, vad är det där för en kille? Mm. Vad är det för fel? Vad är det som är så farligt med det?
Kjell Eriksson, vad säger du?
Shabalala, jag tyckte att prata i tungor här nu när ni börjar bråka. Nej, men jag är lite av vad det här. Nu blir jag lite som en centerpartist och sätter mig mellan alltihop här. Nej, men lite av Fektius. Fektius.
jag har ingen identitet idag.
Nej, men att det är alltid lite läskigt när man liksom trycker in saker i barns huvud som är lite, det tycker jag är lite läskigt.
Fast jag tror inte hon gör
men
det.
Jag håller också med Josefin, för att det är ju inte heller så farligt. För som du säger, hon kommer att genomskåda det där. Att vi inte behöver vara så rädda för att inte låta den här personen möta just det här påtryckandet.
Varför är vi så rädda för det här i Sverige?
Därför att vi lär våra barn att alla andra människor, förutom de i familjen, är farliga. Går ut på stan, akta dig för fula gubbar. Prata inte med främmande människor. Jag hatar det.
Men jag tror att det är viktigt i det här fallet att i så fall, om man väljer Josefins väg, så måste man balansera upp det här lite grann. Mm. Kanske lugna ner sig lite grann. Om hon börjar prata i tungor så kanske man kan skaka om barnet lite.
När det blir för extremt så ska man ha öronen öppna.
När hon byter ut liksom tidningen Frida till Bibeln och så, då kan man börja.
Men jag får intrycket här också att det är inte så att barnet frågar om det här korset på vägen, utan fast det pratar i princip bara om Gud och Jesus. Mm. Det är hela grejen. Det är ett missionerande här.
Hon vill ju att, missionerande. Hon vill ju att flickan ska
och det
växa
upp. Det är det som är så provokativt. Det är inte ett sunt samtal. Jag är inte rädd för barnet här. Däremot så är det fastens beteende som osunt. Och det ska kväsas.
Okay.
Nix, pix, hallonmix.
Där fick vi allas åsikter, ungefär.
Och jag är bara så här, sitter här mitt emellan bara.
Tack.
Skicka in ditt dilemma till dilemma@mixmegapol.se.
Det är alltid lika tråkigt att säga hej då.
Ja, så är det ju. Det är ett dilemma det där.
Ja, det är ju det.
När man slutar allting.
Ja. Vårt dilemma är, ska vi säga hej då eller ska vi bara gangsterköra en timme till?
Vi tar över.
Det kan skvallra om jag som jobbar med Peter Jihde. Han bara försvann. När allting var slut, man spelade in ett program, han bara, tjuff. Jag har aldrig varit med en människa som lämnar en lokal så snabbt.
Nej.
Jag funderar på om han hade en lucka i golvet.
Okej. Okay.
Bara, tjuff. Han frågade Peter Jihde, han frågade, är allting klart nu? Och så var någon sa, det är det. Tjuff, var borta. Mm.
Det är ju ingen kille som ser sitt jobb som en passion direkt. Om man går direkt.
Han bara försvann.
Han kanske behövde göra någonting.
Tjoff, bara försvann. Tjoff. Han gick upp i rök.
Där uttrycket försvinna som Jihde. Henrik Fristius, tack så jättemycket för idag.
Tack.
Trevligt att ha det här. Tack så mycket Josefin Crafoord.
Tack, vi ses om några veckor.
Ja, hörs också. Mm.
Nej, jag har ingen aning.
Nej, det vet
jag
inte. Men tack i alla fall. Vi från Dilemma-redaktionen säger att vi hörs nästa lördag tills dess. Adios!
Adios! Hejdå! Hejdå!